här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag, och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Välkommen till Kjellander och Björks livepodd på konferensen Sundsvall 42. Sundsvall 42 är en konferens om digitalisering, IT och ledarskap i Sundsvall som går av stapeln varje år.
Med mig 30 vid min... år har jag hört.
Ja, precis. Och ni hör, ni fick en introduktion här av...
Förlåt, jag har avbrett. Sorry, det var inte ouppfostrat av mig.
Vet du vad, Petter? Du kan få presentera dig själv.
Ja, jag heter Petter Alexis Askegren och är textförfattare och artist. Men sysslar med sjukt mycket andra saker också.
Jag måste säga det, jag måste inleda med. Jag älskar dina bilder på Instagram.
Ja, tack så mycket.
Vad har du för favoritplats?
Där jag fotar eller?
Ja.
Gud, jag försöker bara fota allt möjligt som jag fastnar för. Jag hade nog någon sorts hobbyvision av att jag skulle bli fotograf när jag var liten. Och det säger jag inte för att jag tycker att jag skulle ta snygga bilder på vet du, Instagram. Men däremot försöker jag vara lite kreativ och sådär. Försöka fånga bra ögonblick och så.
Den lilla naturliga skärmen.
Ja, men jag tror det. Jag försöker.
Det är mulet, så det är snyggt.
Ja, det, verkligen. Så är det.
Jag tycker att det var en genomgående... Vi har ju precis lyssnat på ett föredrag. För er som inte är på konferensen Sundsvall 42 och för er som lyssnar på podden så har vi precis fått en timmes fin genomförare av dig, Petter. Och jag tycker att det där har varit genomgående. Någonting genuint och charmigt i allt som du har berättat.
Ja, jag pratade ungefär i... Nu pratade jag i 65 minuter. Det var lite oproffsigt att köra över 5 minuter. Men jag pratar ju... Jag gör en... Jag kallar det för föreläsning som är artisten, varumärket, entreprenören. Jag gör lite olika nedslag i olika begrepp som jag tycker är viktiga eller har varit viktiga för mig i min verksamhet. Och jag tror att det också är någonting som... Alla kanske inte känner igen sig alltihopa, men det finns beröringspunkter i oavsett om du har en som sagt en restaurang eller en frisörsalong eller ICA Maxi eller i försäkringar eller Securitas, alltså bara ett gäng av dem som jag pratar för. Att hitta olika vägar att positionera sig, att kommunicera. Vi lever ändå i ett samhälle idag som, jag menar, idag när vi gör en skiva till exempel, så ett skivbolag förväntar sig inte mer än att skivan är aktuell mer än en och en halv vecka ungefär. Och då är det ändå en produkt som de pumpar in kanske 700-800 000 i. Och då måste man komma på andra medel. Hur kan vi aktivera det här? Hur kan vi göra det? Hur kan vi påminna er om att det finns? För att sanningen är den om man ska prata om kommunikation. Och det som är, det är fantastiskt med digitalisering. Men det är också, det kommer ju mycket med det. Och ibland så gäller det att lära sig att sålla bland allting. Och i det så tror jag att vi står inför en jätteutmaning när vi håller på med att lansera produkter. Allt från filmer till av olika grejer, vad man nu än säljer för någonting eller vad man nu jobbar med. Och då tror jag också att, jag hörde en siffra att de sa det att på 1700-talet, alltså nu pratar vi om Gustav den tredje, maskeradbalen-tiden, då allt det vi får på en dag fick de på ett år i nyhetsflöde. Och jag kan ju känna ibland att jag blir helt slut i huvudet av allt som...
Med alla tänkbara flöden som vi...
Ja, men jag har ju 8 grejer som jag ska kolla av på morgonen. Det är Twitter, det är Facebook, det är liksom... Jag hinner inte med. Och jag ska hinna ta hand om mitt vardagliga liv och familj och alltihopa. Så det blir mycket.
Det är bara som en parentes till det. De som har högst digital mognad, vad nu det är, de har en tendens till att faktiskt börja sålla ut... tysta ner saker. Nu förstår jag att det är en del av ditt liksom jobb att hålla dig själv relevant, men till slut så, man klarar ju inte för mycket kontextswitch.
Exakt, och jag brukar säga det till vissa av mina kompisar, jag sa det senast till en polare idag, så här, men alltså lägg ner sociala medier om du inte känner att du håller på att arbeta med det eller direkt beroende av det. För han sa att det tar för mycket av min tid. Men du kan kanske röra dig till något, till exempel, jag är inte på Twitter lika mycket idag för att jag tycker att Twitter känns inte lika konstruktivt längre. Det är så extremt hårda toner i lägen där och väldigt mycket politik och politik som blir nästan onyanserat. Och därför kan jag känna att det är, förr i tiden var man kanske in och skrev så här: åh, jag råkar trampa på en banan eller vad man nu gjorde för någonting. Och så blir det något kul kring det, eller man berättar om någonting, barnen eller vad det nu var för någonting. Så Instagram har blivit mycket mer tydligare, man pratar i bilder på något vis och har små bildtexter kring det. I alla fall för mig har det varit så. Sen tycker jag det är intressant med digitalisering, för man märker också, precis som många pratar om skivbranschen, så här, hur går det för dig idag? Så här, går jag på en middag idag så vet jag att inom loppet av en timme så kommer jag få en fråga så här: tjänar du pengar på Spotify? Jag läste att Lady Gaga bara fick 5 spänn för sin, den frågan kommer inom en timme garanterat på alla middagar. Och det jag försöker förklara är att det som har hänt, det är att vi har inte bara en kanal längre. Vi har inte bara CD-skivan. Vi har streaming, vi har YouTube, vi har Spotify, det nämnde jag. Och sen så har vi CD-skivan. Vinylen har kommit tillbaka jättemycket. Så man hittar lite olika möjligheter, alltså olika kanaler ut. Och det man märker med de digitala scenen är ju att i en viss region kanske Instagram är mycket större. Nu bor jag i Åre en del.
Ja.
Där jobbar alla med Facebook. Det ska man ha jävligt klart för sig. Det är bara Facebook. I Facebookgrupper allting.
Ja.
Om man kommer bortom artisten Petter. Det är mycket också vad den presentation du hade handlade om. Den här, ska jag säga, kommersiella sidan som du lyfter fram lite grann av dig.
Och som jag älskar.
På ett väldigt, ska jag säga, liksom inspirerande sätt. Och hela den här konferensen handlar ju mycket om digitalisering, som du vet, innovation. Och när man tittar på just den här, tycker att mycket av det du gör, det här, du är orädd för misslyckanden, du går ut, du gör grejer, du bygger vidare på liksom det som de här motgångarna. Hur ser
man kan snurra motgångarna till positiva.
Ja, men liksom, som du verkligen gör i de här liksom.
Ja, jag tror, det sa jag till mina två kollegor när vi stängde en av restaurangerna, så att det här kommer vi bara bygga, det här kommer vi göra en bra grej av. Det kommer kosta oss nu, men vi kommer ju kunna bygga en sån bra story på det här och liksom vända det till någonting kul och någonting vettigt. Och det tror jag man kan göra med ganska mycket grejer. Och att faktiskt våga liksom skämta om den här pizzerian i Lerum, som faktiskt egentligen var en ganska fet spelning. Men ändå liksom, ja, det gick inte skitbra. Men ibland är det ju så. Och vi läser också så himla mycket om alla dessa framgångsrecept och sådär. Det jag vill säga är så här, jag är ju superkommersiell på alla möjliga plan med saker som jag gör. Men jag har en ganska stark integritet och jag tummar ju inte på liksom det konstnärliga som jag håller på med, som till exempel text, musik och sådär. Det kommer alltid få vara det är, och det blir liksom på något sätt orört i någon liten, ska man säga, bubbla sådär. Men sen som sagt, jag driver ett hotell just nu i Åre som heter Åre Gran, eller Granen, och det tycker jag är superkul. Men där har jag då, det som är min roll där, det är att göra gästspel med folk som jag träffar i matvärlden och viner som jag jobbar med. Och liksom lyfter in vinlister och bla bla bla.
Just som en plattform.
Ja, så jag bygger liksom en plattform där. Och då bygger jag en plattform kring det. Så att jag försöker hitta sådana grejer. Där jobbar vi jättemycket med att försöka digitalisera Granen då. Genom att göra liksom filmer, små videoklips. Och där gör jag nästan en grej av att jag liksom klipper filmerna själv på iMovie. Och de är lite taffliga. Och det ska vara lite dåliga klipp. Och det ska nästan kännas som att det är lite punk på något vis.
Men det är ju... Det är det vi kallar demokratisering av de här verktygen. Att vem som helst ska ha tillgång till att göra sina grejer. Man ska inte behöva vara ett stort brand för att göra coola grejer.
Nej, man behöver inte vara ett stort företag som pumpar in miljarder med stålar heller.
Det är lite 5000 kronors filmen som du pratar om. Det är exakt samma sak då som...
Det är väl snarare vad stora varumärken gör för att det ska kännas äkta och autentiskt.
Den här sajten som jag och Alfar till exempel, vinos.nu, där Alfar, han är ju vinskribent också, och vi skriver ju om vin där och liksom lägger ut filmer. Där har jag ju bråkat väldigt mycket med produktionsbolaget, som i det här fallet är Titan, för att de vill göra för snygga produktioner. Och jag har sagt att jag vill liksom skala ner det. Därför började jag klippa mina egna, och de senaste filmerna som jag har gjort när jag bygger min egen vinkällare eller när jag är ute och letar kantareller, det är så här filmer som jag har gjort själv på egen hand, och då ser man att det här är ju liksom en riktig amatör som är bakom kameran, men det blir mycket roligare, det blir mycket mer själ i det. Och det är också en kul grej. När man började som artist, då skulle man göra videos för 250 000 kronors budgetar, och de senaste videorna, några av dem har jag gjort själv för 5 000 spänn liksom. Och de blir ganska feta.
Men sen handlar det också om volymen som man kan trycka ut, eller antalet berättelser som man kan trycka ut. Det blir ju en, om man bortser från själva kostnaden, 250 000 spänn, så är ju tidsfaktorn i att göra det själv är ju att du kan ju få fram din story mycket snabbare.
Det är lättare om du har det intresset. Nu har jag det intresset och tycker det är kreativt kul och sätter mig in i att försöka förstå hur det funkar. Mm. Men det är kanske inte alla som gör det heller. Men jag tycker digitaliseringen är... Alltså det är väldigt många, jag vet att det finns mycket företag också som jobbar med just att så här, nu ska vi hjälpa alla företag med sociala medier och sådär. Det tror jag man kan faktiskt lära sig ganska mycket själv. Bara man börjar titta runt lite och liksom börjar fundera på hur alla andra jobbar och klickar in sig, börjar följa andra, kommenterar och sådär. Så kan man bygga upp ett ganska bra nät på det också.
Man tänker startupkulturen då, som man har 4 spänn och så har man en idé. Den är ju verkligen så. Den är ju 100% passionsdriven tills det liksom börjar bli lite... då måste man nästan ha den här kulturen som du har. Den är väldigt lika, typ om jag ska gå till marknaden med ett spel som jag vill göra. Man har jobbat dygnet runt, liksom, man har inga stålar, som man har kört nudlar. Det är, liksom, det är ungefär samma kultur, känner jag.
Jag tror att du måste ha den där genuina drivkraften. Jag lyssnade på Petter Stordalen som var i P3 i morse på morgonpasset. Och han sa det är liksom, för honom har nästan, det får man ju tro vad man vill om, men för honom har det nästan aldrig varit, liksom, det har alltid varit passionsdrivet.
Ja,
och det tror jag någonstans faktiskt när han säger det. Och att har man den drivkraften i sig, då är det ju klart lätt att liksom göra den här 4-spänns-idén för att man är beredd att jobba häcken av sig. Men jobbar man på ett företag till exempel, då tror jag att det handlar mycket mer om att så här, få med folk på samma och tycka att det är kul att jobba tillsammans och göra de här grejerna ihop och bygga upp det här digitala. För det finns någonting väldigt kreativt i det också, även om det låter så sjukt tråkigt i, liksom, när man säger digitalt. Bara.
Ja. Men många av dem som lyssnar på podden och kommer hit, de kommer från egentligen den gamla strukturerade världen och vill tappa in på den här energin som finns i startupkulturen och det som du pratade om idag också. Har du något så här, de som lyssnar här nu, de har ju inte sett din föreläsning. Har du något så här superkonkret tips till dem?
Petters innovationsmodell.
Nej, men jag är ju alltid sådär när jag går in i något företag eller börjar liksom jobba, som ett exempel när jag liksom hamnade på Åregranen nu, som jag liksom jobbar helhjärtat med hela tiden verkligen, så tror jag att jag tänker ju jättemycket på att vi ska klara av att göra saker med egna medel. Mm. Och därav att vi ska ha vårt eget Instagram-konto, vi ska sköta det själva, vi ska klara av att göra de här filmerna själva, vi ska liksom kunna bygga upp det in-house på något vis. Och det får växa organiskt och inte hålla på med någon så här fusk och köpa eller följare eller någonting sånt. Utan det handlar väldigt mycket om att leva varumärket också. Och det tycker jag är tydligt. Det finns ett bra exempel på ett annat Åre-företag som heter Stellar Equipment som håller på med skidkläder. Och jag känner några stycken i det där. Och en av killarna som de tog in i det där företaget heter David Cantemo och han är ju liksom en sån här, det kan låta fånigt att säga Åre-legend, men han är en sån här inföding, riktig indian som lever varumärket.
Yes,
och att han är ute nästan varje dag och postar grejer, det ger dem extremt mycket. Och att de också bygger det väldigt, väldigt organiskt alltihopa. Det är en lång resa. De kommer gå på en massa nitar och de kvalitetssäkrar sin produkt så mycket de bara kan. Det är en jättetuff bransch. Mm. Det handlar om kläder. Kläder är liksom skitsvajigt att hålla på med. Men alla de som håller på där är duktiga. De har världens liksom, historia bakom sig. Så jag tror på det där varumärket jättemycket. Men jag tar det som ett exempel där jag tycker att där finns det någon äkthet i det de faktiskt kablar ut och driver. Liksom.
Det är ganska jobbigt, för jag följer han på Insta där också, ett jobbigt konto att följa. Det
bara, om du gillar att vara i naturen, om du gillar att vara i naturen och sitter på någon så här kontor eller någonting i en regnig annan stad, då ska du liksom inte följa David Cantemo, för det blir bara jobbigt. Eller Stellar Equipment.
Det är andra gången Stellar Equipment droppas på podden. Tredje nu när jag nämnde det igen, just eftersom vi high-fivar ju att de har ju designat deras, först ett varför, sen har de byggt en verksamhet och det är varför det är extremt tydligt, tycker jag.
Ja, men det där pratar vi verkligen om några som på något sätt som verkligen jobbar med det här digitala, för att digitala biten är för dem är ju så här, deras affärsidé är ju så här, folk undrar så här, hur kan det vara så här billiga? Jo, de klipper ju alla mellanled. Alltså de klipper allting som har med butik att göra. De har en butik i Åre, men sen säljer de till hela världen. Och det gör de via liksom, nätet. Mm. Och det tror jag också, det är så här, det passar inte alla företag, men det passar dem väldigt bra. Mm. New Black är ett varumärke i Sverige som jag tycker också är väldigt, det är lite urban street-aktigt. Jag vill inte säga street, men det är mer fashion kanske. Då. Men de finns i Stockholm. De har också byggt sin, väldigt mycket av sin kännedom via just det sociala. Liksom, och bygga allting med influencers. Och inte så här influencers, nu ska vi skicka kläder till en känd bloggerska. Utan nu jobbar vi med bra profiler liksom, som vi gillar och supportar. Och så där.
Jag tror att vi ska vara varsam om din tid här.
Ja, men det är lugnt. Det är, vi kan pladdra på ett tag till.
En sak som jag fick en lite så här aha moment när jag satt och lyssnade på dig, det var att du pratade om lite grann, ja, men om din uppväxt, om att kanske också att inte passa in kanske i olika sammanhang. Sen gör det blir som en övergång, eller om jag gör den här mentalt i mitt huvud, till att det affärsperspektivet. Att inte passa in är ju också en liksom en USP ur ett affärsperspektiv. Alltså alla företag vill ju vara unika. Alltså komma bort från liksom varumärken som inte vill likna varandra. Hur resonerar du kring det där?
Jag försöker nog bara sätta min egen prägel på det hela så mycket jag bara kan. Men också varför jag pratar om min bakgrund från början, det är ju för att jag är uppväxt i en väldigt... alltså min mamma var ju så... Hon första maj demonstrerade. Det var väldigt liksom... Politiskt var det väldigt rött allting. Mm. Förutom att min pappa kommer från en borgerlig bakgrund, vilket också är lite märkligt med att båda två ändå hängde ihop och sådär. Men jag, i mitt led tror jag... För mig handlar företagsverksamhet väldigt mycket om att förverkliga drömmar. Mm. Alltså saker som jag drömde om att göra när jag var yngre som jag inte kunde göra. Jag utbildade mig till sommelier för att jag alltid varit intresserad av vin. Mm. Jag gör en business av det. Jag går in i olika verksamheter för att jag och jobbar med saker som jag inte skaffade mig utbildning till. Men nu kan jag faktiskt jobba med det i alla fall. Mm. Och det tycker jag är någonting som driver mig väldigt mycket. Så alltså jag tror nästan att jag gör ingenting som jag inte tycker är svinkul. Nej. För att jag har alldeles för dåligt tålamod för att hänga kvar annars. Liksom. Så jag skulle inte palla, även om någonting var svinbra betalt, skulle jag inte orka hänga på det liksom, hur länge som helst. Utan, pengar har absolut varit en drivkraft ett tag för mig, men inte alltid. Nej. För att det ska ju vara roligt också. Och jag tror väldigt mycket på att investera i saker som du gillar och tror på. För att någon gång sen så kommer det komma tillbaka liksom förr eller senare.
Ett modernt så kallat missionsdrivet företag som Stellar Equipment, möjligtvis också New Black, där man har där ett väldigt, väldigt tydlig mission vad man vill åstadkomma. De ser ofta på ekonomin snarare som en möjliggörare av att fortsätta förverkliga grejer. Mm. Mm. Den rapporten kan man ju köpa från en managementkonsult för 600 000 kronor för att komma fram till ungefär den slutsatsen att det är dit man ska försöka förflytta sig som företag då för att må bättre. För att liksom injicera in passion även i en traditionell verksamhet.
Men jag tror jag också, så här, bara för att hoppa lite grann i det där, så tror jag att vi i Sverige ligger otroligt mycket, nu ska jag inte slå mig själv eller oss på bröstet, men jag tror att vi ligger lite i framkant när det gäller digitalisering överlag. Absolut. Om man tittar på... Jag lärde känna två killar som startade upp ett jävligt framgångsrikt företag som heter Vito som drog till Ryssland och öppnade Blocket där. Vi gjorde en brutal resa på det. Och jag menar, det var ju inte, alltså det är inte raketforskning att öppna Blocket. Nej. Men öppna Blocket i Ryssland, det är
snudd på.
Det kan jag tänka mig att det är ganska tufft. Ja, men jag tror att vi i Sverige ligger i framkant ganska mycket när det gäller de här digitala olika företagen. Allt från Krya på det eller vad det heter, där man liksom kan kolla räka grejer. Eller de har ett V-lab, någonting som jag vet att de är inne i, som handlar om att liksom göra såna här hälsokontroller liksom, digitalt också, mer eller mindre. Det finns ju massa såna här olika lösningar hela tiden. Allt för att förenkla för oss liksom, som möjligt.
Ja, nej, men du är spot on faktiskt. Bryter man ner det i siffror så är vi också som människor. Nu har det inte siffror, men som människor är vi också nyfikna på nya saker i Sverige. Vi är inte så traditionsenliga, så vi har en tendens till att testa nya grejer och gillar omställningar.
Ja, men det, alltså, jag tycker det är en annan intressant, om man bara tittar på, jag är ute och föreläser rätt mycket i skolor och pratar mycket om läsa och skriva och såna här saker, dyslexi. Och där tror jag att om man tittar på hur skolan har utvecklats de senaste 30 åren. Mm. Alltså det har hänt grejer. Mm. Men det har inte hänt lika mycket grejer som det har hänt i våran vanliga värld under de här 30 åren. Nej. Man pratar om att vi har gått från vanliga telefoner till mobiltelefoner till reklamen till digitaliseringen till liksom allt vad som har hänt. Där är ju liksom världens resa. Det är helt sjukt vad som har hänt under bara våran livstid.
Yes.
Jag är född på 70-talet. Jag vet inte när ni är födda.
Samma.
Samma, ja. Bara den resan vi har gjort och alla våra stackars pensionärer som vi nu ska lära liksom gå in på sina bankkonton via doser och allt vad det nu är för någonting. Det är jävligt mycket att ta in alltså.
Ja,
det är jättemycket. Och jag är inte alls en egentligen speciellt digital kille. Jag, det är många av mina kompisar som hjälper mig med saker och ting. Men när jag väl får ordning på det, då börjar jag fatta. Liksom. Mm.
Det är ju en av grejerna. Det kommer faktiskt en rapport imorgon från
Svenskan och internet.
Ja, Svenskan och internet heter den. Den beskriver precis vilka beteendeförändringar som vi har haft i Sverige. Och sannolikt så kommer den visa att Swish är uppe på någonstans på 6-7 miljoner användare. Att mobilt bank-ID är där uppe också. Det vill säga alla vi har förflyttat oss in i datan.
Jag är superimponerad av just bara Swish till exempel. Ja. Men träffar någon gammal farbror på Blocket sådär så bara... har jag Swish. Han föddes några år efter andra världskriget slutade. Liksom.
Men det är väldigt få som har presenterat exakt det som du nu sa, Petter. Vi kan exportera vår expertis. Vi kan faktiskt göra det som vi har gjort här många gånger om i ungefär 190 andra länder.
Ja, jag tror att vi är lite fega där. Jag tror att vi sitter på ganska mycket bra grejer rent digitalt. Jag vill inte säga försprång, men lite grann kanske. Mm. Där vi faktiskt skulle kunna etablera vissa grejer i andra länder och det skulle förmodligen kunna vara väldigt framgångsrikt.
Ja, för en skillnad det är att när vi tittar på USA som du nu får konsumera kultur från hur mycket som helst nu när du har blivit vuxen. Ja.
Exakt.
Då är det ju ett fåtal som är liksom ninja level digital, men en ganska stor massa som inte är det. Vi har gått fram allihop digitalt. Det tycker jag är coolt med Sverige. Så vi...
Jag har bara ett exempel. Jag har en kompis som jobbar på skivbolag i Sverige och fick en jättetopptjänst i Australien bara för ett år sedan och skulle bli någon sorts chef över vissa delar i Asien och så också. Mm. Han åkte dit med sin familj och bara flyttade hem efter ett halvår. Han sa att det går inte att jobba här för det är ett helt annat klimat. De jobbar på ett helt annat sätt. Och det visar ju också att de framförallt så ligger de efter i musikbranschen. Mm.
Hur ska vi förvalta det här försprånget?
Jag tror att man ska vara... Alltså EU i all ära, vi pratar ju mycket om det här med... Liksom, EU ska ju vara någonting som gör att vi ska kunna röra oss ganska fritt mellan gränserna. Mm. Än så länge i alla fall. Mm. Och jag tror inte att vi ska vara så skraja för att dra igång business i andra länder.
Nej.
Jag är den första att säga att jag är livrädd för det. Ja. Och jag har en kompis till exempel som grundade ett doftföretag och gjorde världens resa med det också. Sålde det till amerikanskt företag. Och jag sa det till honom, för han är svensk men han är uppväxt en del i Kanada och USA. Ja. Jag sa det, fan jag skulle kunna sätta dig på gatan i New York med $1,000 och jag vet att du skulle göra världens resa med det. Och jag vet att jag skulle komma dit och så skulle jag klanta bort mig och så var jag tvungen att åka hem. för det är mitt självförtroende när det gäller i en annan miljö. Ja. Förstår du vad jag menar? Jag kan inte vara den, jag har inte den... Det kommer jag säkert ha om jag hamnar där och sätts på pottan och liksom, okej, Petter, här har du $1,000, du måste starta om från början. Nu är det drivkraft liksom som gäller rakt igenom. Jag skulle nog fixa det på något vänster. Oavsett skulle jag nog göra det. Vare sig jag gick in och jobbade i en bar eller vad nu skulle göra. Men jag skulle ju börja på grundnivån liksom. Ja. Och sen spara för att kunna investera i någonting nytt och starta upp någonting.
Men det skulle ju vara en skill då som vi skulle jobba med om man tänker sig att vi ska bygga ungdomar och att bli någonting nytt.
Internationaliserad, alltså det var det jag menade med honom. Eftersom han då växte upp i utomlands en del så har han har ju någon sorts mentalitet i sig att så här, okej, jag vet hur jag ska föra mig med de här människorna. Där tror jag vi svenskar är väldigt snälla och väldigt... liksom vi är lite för blyga kanske. Mm.
Den finska modellen är lite intressant där. Jag kan inte så mycket om den. Jag är pedagog, men jag har hört mycket då att man får, istället för att läsa fristående ämnen så får man typ ett uppdrag. Ni ska driva en kiosk. Mm. Och i det ingår idag liksom samhälle, ekonomi, språk.
Ja, just det.
Att man liksom
det tror jag är liksom ett smart sätt att förnya skolan. Att att se praktiska utmaningar alltså för folk att göra, det ja, tror jag.
Exakt. Vi frågar alla gäster på podden om nu under de här dagarna, hur ser det ut då? Om vi tittar på musikbranschen eller underhållningsmusikbranschen och tittar 30 år framåt, har du... Det är skitlätt att beskriva, tänker jag med.
Jag tror att den stora pucken är ju... alltså vi går ju åt streaming allt som vi gör. Det, så är det ju. Vi tittar ju på TV, vi tittar på Netflix. Det är mycket on demand alltihopa. Att jag och Alf driver den här sajten Vinos.nu handlar ju mer om att egentligen så skulle de göra linjär TV med oss, men vi vill inte göra det, utan vi ville, jag tror mer på att göra såna här små filmer på nätet istället. Så det tror jag är den stora grejen. Ja, det som jag tycker är lite synd med alla de här Netflix och HBO allihopa, det är att de pajar filmformatet för en, för att efter 45 minuter så måste man ha en cliffhanger i en film, för annars blir man helt skadad, för man ser allting i episoder. Men det är ju ett sätt att hålla kvar en tittare länge också. Och så. Men i utvecklingen i musik så tror jag till exempel, vi skriver låtar idag, vi gör inte skivor. Jag gör skivor för jag är från gamla skolan. Där kommer vi se mycket mera av att man faktiskt bara släpper låtar. Och för skivbolagen så är det egentligen bara en grej det handlar om idag. Det är Spotify. Det är liksom, det är A och O. Så vi kommer säkert hitta företag som dyker upp nu som blir mer som Spotify, vad ska man säga, lobbyister. Som liksom lobbar in musik till Spotify. Sätter dig på rätt spellistor. Det är en kamp det där. Det är det det handlar om väldigt mycket. Så det tror jag, den stora utmaningen tror jag när det gäller just allting som har med datorer och digitalisering, det kommer vara miljön. För att det som man inte pratar om när det gäller Spotify och alla streamingtjänster och alltihopa, det är miljöaspekten av det hela, av alla dessa jävla servrar och datorer och sånt som ska stå och dras. Så det kommer man vara en utmaning att jobba med det, men det tror jag de kommer lösa som allt annat, precis som vi kommer släppa dieselmotorerna och gå till nyare drivmedel och sådana saker. Så jag tror att mycket av det där kommer gå hand i hand. Jag för att citera Petter Stordalen i morse, jag tycker vi lever i en jäkligt intressant tid. Det händer väldigt mycket intressanta grejer. Alltså inte om prata världsbilden, utan jag pratar mer om branschen. Branschen i lag. Alltså vare sig man jobbar med hotell eller musik eller vad man nu gör för någonting. Vi har väldigt mycket olika valmöjligheter och de kommer nog bara bli större.
Spännande.
Någon sista fråga från dig, Andreas?
Nej, jag tycker det är fantastisk avslutning på dagen med Petter. Intressant. Vi lever i en intressant värld.
Vad kan man finare avslutningen
Men det är grymt. Tack Petter för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma hit.
Och tack ni som har lyssnat också. Och tack Jonas som har proddat.
Tack.